Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nu så dyker vi in i avsnitt 49 i podden Viss och Svärm on the run. Och jag som pratar heter Josefin Svärm och på andra sidan sitter Sara Viss. Och förra veckan så pratade vi om hypotyreos väldigt mycket. Och jag vill börja med att säga att jag är så tacksam över all fin respons som jag personligen fick efter avsnittet. Och även podden fick ju fin respons på att vi hade tagit upp det här. Det var hög igenkänning från många på olika sätt. Vissa hade samma sjukdom. Vissa hade liknande sjukdomar eller problem i alla fall med trötthet och liknande som kunde känna igen sig där vi pratade om. Så att jag är väldigt glad över den responsen vi fick. Har du fått höra någonting, Sara?
Ja, absolut. Jag kunde se också på min Instagram, och då var det inte ens... det var du och Hanna som berättade om era upplevelser, men det var många som skrev på min också, bara så här, ja, men att de var så här glada att vi tog upp det och att många kände igen sig. Vissa var så här, kände sig typ så här gråtfärdiga för de kanske du vet mitt i det. Och så att, och även har jag haft ganska, alltså både så här PT-kunder och andra som har lyssnat som inte har det, som tyckte att det var jätteintressant. Och lite där som vi sa, att det är så lätt att se utifrån på personer och bara, gud, jag hade aldrig kunnat tro att hon är så, eller att, alltså, du och Hanna. Så det var många som tyckte jag blev så här, oj, vad, det här var intressant. Liksom, man fick nästan en lite en ny bild, fast på ett positivt sätt, att förstå att man kan, en person som ser ut att alltid flyga fram kanske också kämpar på sitt sätt.
Ja,
ändå.
Precis. Och det här är så här, det var ju ganska utlämnande, och det är ju alltid när man pratar om sådana saker som är problem för en själv och kanske någonting negativt för sig själv. Så jag var ju så här väldigt rädd innan för att liksom, eller jag är alltid där, rädd för att prata om sådana saker som är personliga, som är jobbiga, och tänker att andra människor tycker att det är ointressant att lyssna på. Men det kanske är precis tvärtom, att våga visa sig svag gör att människor liksom förstår mer och relaterar mera och tycker att man blir kanske lite mer intressant. Men jag är rädd för det alltid innan jag ska lämna ut mig på det sättet som jag gjorde och som Hanna gjorde i förra avsnittet. Men det var väldigt skönt också att prata med Hanna som hade samma sjukdom som jag och som kämpar mot energilösheten ibland, och kunna ventilera med henne var jätteskönt för mig och en bearbetning för mig, kunde jag uppleva. Och alltså, nej, det var väldigt skönt. Och jag känner lite att man på något vis accepterar sig själv kanske och sin problematik ännu mer av att få prata med någon som verkligen förstår. Och sen så var ju Hanna en väldigt, väldigt fin människa. Jag har ju aldrig pratat med henne förut. Men vilken fin syster du har. Jag måste ju säga det. Vi pratade ju typ en halvtimme minst, tror jag, efter vi la på förra veckan.
Ja, jag såg henne. Och jag tänkte faktiskt på det liksom så här, att jag på något sätt visste innan att ni skulle gilla varandra också. Och när jag började fundera, jag tänkte tänka på det efteråt. Och dels tror jag att det är lite så här, att det känns som att ni är lite lika på ett sätt.
Ja.
Och det har inte slagit mig förrän nu, men det tänkte jag också så här, liksom, att ni är ganska så här känslostyrda och sånt. Och då tänkte jag att det kanske också har påverkats och formats lite av det sättet ni måste leva.
Jag tror ju att det är så, vilket jag inte heller riktigt har reflekterat över tidigare så mycket. Men jag tror att det är ett sätt för mig att ha klarat av liksom, med sjukdomen. Man, liksom, man blir mer känslostyrd och man måste, man måste styra vardagen och träningen mer utifrån hur man känner sig, vilket jag förstår mer och mer nu att det beror ju säkert på det problemet som jag har haft nu i många år med hypotyreosen. Det tror jag verkligen.
Ja. Ja, och jag har liksom inte tänkt på, för ni har ju ändå tränat som olika saker. Alltså så här, du har tränat lång löpning och hon har tränat mycket sprint och hopp och sådant. Så därför har jag inte liksom jämfört som era träningar på så sätt. Men det är också när jag tänker efter så här, så tränar ju ni på ganska samma sätt. Att ni har just det här, båda två har svårt att följa ett färdigt program eller liksom... träna med grupp, vet jag inte. Han har också haft lite svårt med att göra och sådär. Och det är också sådana, jag tänker det speglar sig säkert också lite i samma grund. Så på så sätt tänkte jag också att där är ni också rätt lika, men att det kanske, även om ni tränar olika saker, så kanske det också grundar sig lite i att det är på grund av sköldkörteln och er energi.
Ja, men absolut. Jag tror verkligen
det. Det har varit väldigt intressant.
Ja, det blev det. Ja, nej, men nog om oss då. Men jag vill ju höra lite hur det här med dig, Sara. För du är gravid i vilken vecka?
32 när det här släpps.
Jag har sett bilder på din växande mage. Och bara så här, men det liksom närmar sig ju.
Ja, men alltså det går så snabbt. Och sen tycker jag verkligen så här, när jag typ tränar på film och sånt här, alltså jag tycker inte så att magen gör sig rättvis, för att där, du vet, jag är fortfarande lite aktiverad. Men du vet den här känslan, gravidkänslan på kvällen. Alltså den där när man känner som att man håller på och spricker typ, när man är trött och mätt. Och den är typ aldrig riktigt helt fångad på bild på något sätt. Så jag känner mig verkligen så här, jag har verkligen börjat känna mig så här hög gravid. Och jag vet att många bara, men gud, du är så smidig och det är så här. Och där, till mitt försvar, är det lite så här att när jag tränar, alltså just under träningspasset, det är nästan då när jag känner mig som minst klumpig, vilket jag förstår att det låter jättekonstigt, men det är som att där är det så här, jag vet min position, jag vet aktivering, det är raka strikta rörelser, det är kontrollerat, så att om jag ska göra alla övningar, det sitter i ryggmärgen och där skapar jag ofta plats för magen naturligt. Men sen så här, min vardag, alltså det var att lyfta saker upp och ner ur båten, konka på Rasmus, matkassar, ta på sig strumpor och skor. Alltså där, det är jobbigt. Det är klumpigt.
Vad intressant det där är egentligen.
Ja, men jag tänker, för de blir ju inte heller lika så här, men förstår du, så här strukturerade rörelser.
Precis.
Jag lyfter ju inte upp någonting från golvet hemma, precis så som jag gör ett marklyft i gymmet.
Nej, men så du kopplar att, på någonting helt annat när du liksom tränar. Du blir fokuserad, du kopplar på rätt muskler, du liksom... Ja, fokusera på träningen då.
Det är på något sätt så lätt. Då är det så lätt att göra rätt. Men i vardagen så har du inte riktigt de förutsättningarna heller. För du ska ju inte lyfta en skivstång som ser ut som en skivstång.
Nej.
Utan nu är det mitt i allt tre matkassar och en cykelkärra som ska upp ur båten. Så jag måste liksom lyfta och rotera. Och du vet, så här, man känner så här... Jag förstår ju så här, de som ofta får så här ryggskott eller någonting. Det är ju sällan i gymmet det händer.
Nej, precis.
Det är ju i de här sakerna utanför där man inte gör kontrollerade rörelser. Så ja, nej, men det tickar på och det går ju så snabbt. Alltså, jag fattar inte liksom, det är typ 8-9 veckor kvar tills vi ska ha en bebis.
Ja, alltså. Ja, det är 8-9 veckor kvar. Sen har ni den lilla lillebron hemma till Rasmus.
Och det känns jättekonstigt.
Ja, det förstår jag.
Men mysigt, jag börjar längta. Jag börjar känna mig så här redo. Jag känner så här, jag börjar liksom mysa in mig lite här hemma. Vill gärna vara hemma och dona och det vet så här. Ja, det känns som att jag börjar så här känna mig redo ändå på något sätt, även om det har gått snabbt.
Det ska bli spännande att följa sista veckorna här nu för er, Sara, verkligen.
Ja. Och det är ju lite spännande så här i coronatider också.
Ja.
Jag har inte liksom så här, jag vet, är du lika så här uppdaterad på alla nyheter kring corona fortfarande?
Nej, jag har släppt lite på det. Jag har blivit lite mätt, vilket kanske är så lite farligt också, tror jag.
Exakt, jag tänker det är både bra och dåligt. Det är lite så här skönt att slippa att hela tiden uppdatera sig. Men det kan också vara så här att jag måste liksom verkligen skärpa mig och så här bara påminna mig att tvätta händerna direkt jag kommer hem och till jobb. Alltså så här att det blir för 3 veckor sedan så behövde inte jag påminna mig om det gick på automatik. Nu är det så här, just det, tvätta händerna.
Men jag vet. Men vet du hur det är med förlossningar nu? För jag har ju en kompis ska få barn 1 maj. Han får följa med henne om han är frisk. Hur är det för er?
Ja, grejen är så att det har svängt fram och tillbaka okay. i hela Sverige också. Och sen har det varit lite olika i län. Så det här kommer kanske kunna svänga flera gånger till också. Så här. Men i dagsläget får killen eller partnern vara med på förlossningen om den är helt symptomfri och frisk. Mm. Så alltså, är man förkyld så är det ju, då får man inte följa med på förlossningen.
Nej.
Så man måste vara helt frisk för att vara med. Men sen när barnet är fött så då är det bara mamman som får stanna kvar på BB. Mm. Så att där är det ju väldigt, så att det är, i stort sett är det liksom ganska direkt efter.
Hur känns det för dig om de här håller i sig till ni ska få barn?
Jag tror att det kommer hålla i sig. Nu är jag lite glad ändå att det är andra barnet.
Ja.
För jag tror att jag hade varit mer nervös över det och blivit snuvad på den tiden på BB tillsammans om det hade varit första. Mm. Så att jag förstår det. Jag har full förståelse, för det blir ju ändå så här dubbelt så många personer som de behöver möta där om alla har med en partner.
Mm.
Så det är liksom, ja, det är fine. Och jag tror att mår jag och bebis bra så kommer vi också vilja komma hem ganska snabbt, i och med att vi nu också har Rasmus hemma och sådär.
Ja, precis.
Till skillnad från första när man bara kanske ville vara kvar i bubblan ett tag.
Mm.
Men det som har oroat som just, det är typ det egentligen det enda som verkligen har så här oroat mig med coronan. Och det har ju varit så här, det där med att dels det här med att om Lasse då skulle vara förkyld, att han inte får följa med, så att jag ska ha liksom en plan B med en annan person som följer med.
Mm.
Och jag har ju inte familj i Stockholm eller sådär heller, så att jag har ju verkligen fått så här, tänka vem är det som jag skulle kunna tänka mig att ha med.
Kommer du tänka någon kompis
och sen
då,
är plan C. Ja, precis. Så nu har jag faktiskt pratat med en kompis och hon blev jätteglad. Och så jag bara, okej, men hon skulle, jag skulle funka med henne mentalt. Typ så, ja. Och sen plan C är ju att man ska förbereda sig på att göra det själv också.
Ja, precis.
Men, och det är också så här, okej, det känns fine också. Det som de har ändrat från 2-3 gånger fram och tillbaka, det är ju där, de har ju börjat testa alla mammor som kommer in för corona.
Mm-hmm.
Och det tror jag att det är mycket för att skydda läkare och narkosläkare och sådant också, så att de liksom ska veta om någon är smittad. Och då har det varit så att om man har varit positiv så var det ett tag som de har separerat på mamman och barn i 2 veckor.
Nej men gud.
Och den
vill man inte ha.
Det har varit det enda som har varit. För jag tänker, om jag är smittad positiv, då är det ganska hög chans att Lasse också är det.
Ja.
Vilket innebär ju att ingen av oss skulle vara med bebisen första 2 veckorna. Och det känner jag så här, det här, alltså när jag tänker på så här förlossningsdepression, alltså stress kring närhet, amning, allt det här. Mm. Då fick jag så här bara, åh herregud, det här vill jag inte vara med om. Men den just har de tagit tillbaka. Men den har varit 2 gånger att det har varit. Och sen har de tagit tillbaka det. Och just nu är det tillbaka draget. Men jag tror att det är väl så att det är ju något spädbarn i världen, inte i Sverige, som har gått bort. Och så har jag förstått att det har varit så att Sverige absolut inte har velat ha den statistiken att det är ett spädbarn som går bort.
Nej.
Och därför gjorde man den här då.
Mm.
Men varje gång den har kommit, den regeln, så har den bara, det har bara tagit några dagar innan de har bytt tillbaka. Så att just nu så är det man vårdas tillsammans, mamma och bebis, men blir på en specialavdelning i så fall och blir liksom isolerade där. Och det är ju bättre, men alltså, det är väl egentligen det som jag säger, åh gud.
Ja, mardrömsscenariet.
Ja.
Ja, jag förstår.
Så, men som sagt, det är ju ändå som sagt typ 2 månader kvar.
Mm.
Så att det hinner väl ändra och förhoppningsvis också stabiliseras lite här.
Mm, precis. Ja, man får tänka positivt och hoppas på att det ska kännas okej den dagen som det gäller för er. Men det gör det säkert. Det blir säkert jättebra.
Ja, och man har ju också hunnit landa lite nu i hela den här situationen och förstår allvaret. Och man vet att framförallt Sverige gör alltid liksom det bästa de kan för alla personer liksom.
Mm.
Så att jag vet att besluten som tas, det är ju också alltså både mitt, bebisens och liksom samhällets bästa. Mm. Så man får ju bara acceptera det.
Ja, man får acceptera och lita på att det är det bästa ändå i nuläget.
Ja.
Men du Sara, ska vi dyka in från det till dagens ämnen? Tänkte jag.
Ja.
Vi har ju letat runt lite i Runner's World här igen. Det finns ju väldigt mycket intressanta och bra artiklar där, har jag insett. Och en som jag fastnade för, det är en krönika som jag hittade som träffade mig väldigt rätt. Den är skriven av Johan Renström och rubriken till den krönikan lyder så här: det bästa mätinstrumentet är du. Och redan här så kände jag att jag fångades in i krönikan, för jag förstod direkt att det här handlar ju någonting som jag står mycket för gällande min egen träning och också faktiskt hur jag tycker att andra kanske borde träna lite mer ibland. Och underrubriken vill också läsa upp här till krönikan, låter så här: löparklockor i all ära, den som vet mest om din form är du. Om du bara lär dig lita på din kroppssignaler så kommer du få det mest precisa svaren. Det finns nämligen inget som slår din hjärna. Och jag tror ju att väldigt många skulle lära sig väldigt mycket av att träna mer på det sättet. Träna mer utan klocka. Och kanske träna lite mer ibland efter ett utsatt program. Jag tror ju att vi ibland tränar fast vi kanske är lite krassliga. Om vi tränar för mycket efter siffror och efter program. Och att vi blir besvikna om vi inte springer om intervallerna som vi tänkte från början. Att vi kanske diffar på 10 sekunder per kilometer saktare än vad vi tänkte från början. Och då blir vi lite så här, vad tråkigt, vad dålig jag är. För klockan sa att jag var lite långsam idag. Och det är ju så att vi människor, vi har ju mindre bra dagar. Och vi har ett liv utanför träningen som påverkar våra träningsresultat mer än vad vi kanske tror. Så att jag tror att om vi skulle lägga från oss klockan oftare och våga lita mer på vår egna känsla och kroppens signaler, så är jag övertygad om att vi skulle få kanske ett lyft i träning till och med, och kanske utvecklas kanske ännu mer faktiskt. Vad känner du när du hör det här, Sara?
Nej, men jag tycker det låter på något sätt så självklart när man hör det. Sen förstår jag ju också att det är svårt för många, för att det här med att se siffror och det kan ju också driva en motivation och lite så här att man känner att man har kontroll. Men det är som du säger, att jag tror att det är viktigt framförallt för många. Alltså, det beror lite på vilken personlighet man är, tänker jag.
Absolut.
Men jag tror att det absolut skulle vara bra att testa sig, att liksom så här, okej, kan jag lita på kroppen och känslan? Absolut tror jag att det är viktigt att har testat det i alla fall.
Ja, och jag, eftersom att jag har mina problem som jag har med trötthet och energibrist ibland, allt det här vi pratade om förra avsnittet och lite nu här i början, så har ju det här varit ett sätt för mig att träna på känsla. Och det har ju funkat väldigt bra utvecklingsmässigt också för min del. Och men det jag tror det är att många kanske tänker att oj, men hur ska jag då lägga upp mina pass och få, för att få den effekten som jag önskar? Alltså, hur snabbt ska jag springa på mina långpass och på intervallerna utan att ha en löparklocka till hjälp? Och det tänkte jag att reda ut lite här också. Jag personligen, jag gillar ju att använda Borgskalan. Och det gör jag framför allt. Jag gör inte det för min egen del så jättemycket, för jag har lite, jag vet ungefär anställningsnivån i huvudet så. Men när jag coachar människor och har gjort det några år tillbaka, så har jag använt Borgskalan ganska mycket. Jag tycker den är väldigt bra. Det är ju en skala som går från 6 till 20 egentligen, där man bedömer hur ansträngande aktiviteten, löpningen då i det här fallet, hur ansträngande den är. Och 6 till 9 på Borgskalan, det är mycket lätt. Det är som att gå. Och 10 till 12 på Borgskalan, det är lätt ansträngande. Det här är lugn jogg. Här joggar du långsamt. Du kan prata hela tiden när du springer. Och nivå 13-14, den är ganska ansträngande. Du andas lite hårdare och du har svårt att samtala. Du kan ju säga kanske enstaka ord och så, men långa meningar blir lite jobbigt här på 13-14. Sen kommer 15-16. Där är det ansträngande. Här andas man hårt och det känns ganska obehagligt. 17-18, det är mycket ansträngande. Här är uppe i 90-95% av maxpuls. Så det här är väldigt ansträngande, 17-18. 19-20, det är extremt ansträngande. Här är det liksom på gränsen till att du inte kan springa. Steg till, riktigt, riktigt snabbt. Och om vi ska översätta de här den här skalan egentligen till olika pass. Så tänker jag så här, att lugn löpning och distans och långpass, de lugna passen, långpassen, de ska ju ligga på 10-12 på den här skalan. Det är så lätt ansträngd, du ska kunna prata när du springer. Det är ju långpassfart. Och här är ju många som, på just på långpassen så är det väldigt många som springer för snabbt. Så effekten på långpassen försvinner. Så man ska kunna samtala hela tiden under sitt långpass för att få ut den effekten man vill ha. Sen har vi distans och snabbdistans. Jag har gått in på lite här. 13-14 tycker jag hamnar där. Där ska man inte lägga liksom för mycket fokus på egentligen, enligt många som pratar om det här med polariserad träning. Här hamnar vi, det är lite mellanmjölksträning som många skulle kalla distans, snabbdistans. Här hamnar faktiskt jag ganska ofta på mina pass. Det gör jag, det måste jag erkänna. Sen har vi tröskel.
Jag tror att det är den vanligaste bland träning överlag om man går på grupppass också.
Ja, det tror jag.
Man hamnar ganska mycket i det där.
Jag tror verkligen
det. Det är tufft, men det är verkligen så maximalt eller liksom.
Nej, man kan hantera det på ett ganska bra sätt.
Ja.
Men det är snabbare än jogg och pratfart.
Men det är oftast också för både de löppassen som du pratade om och grupppassen, de ligger oftast runt där så här 45 minuter.
Ja, exakt.
Och det är ungefär en intensitet som man klarar att hålla i 45 minuter kanske, ja. Typ så där.
Ja, det stämmer verkligen. Tröskel har vi sen där. För tröskelintervaller, tröskelpass är det många som är intresserade av att köra för att bli bättre på att springa snabbt längre distanser, kan man säga. Och där handlar vi 15-16 på Borgskalan ungefär. Och det är ju då ansträngande. Du andas rätt så hårt här som sagt. Och det känns obehagligt, men du kan fortfarande hantera det här tempot ganska bra. Men det är ett obehag i kroppen. Det är tröskelkänslan. Sen har vi VO2 max på 17-18 på Borgskalan. Det här är ju väldigt jobbigt, för här springer du ganska snabbt alltså. 90-95% av maxpuls har det här, och du springer snabbt. Och efter ett VO2 maxpass, då ska man ju vara riktigt trött. Och om det är så att man inte är riktigt trött, ligger typ ner och är verkligen helt slut, då har du ju kört för lätt på VO2 max. Det ska vara jobbigt. Och sen har vi sista nivån där, 19-20. Den är ju sagt extremt ansträngande. Och den här nivån, den tränar man liksom inte på egentligen. Det är mer, du sparar den här nivån till tävling, kan man säga. Det är sista liksom växeln du lägger in när du tävlar. Så det är ingenting som folk, distanslöpare, ligger och kör 19-20 på Borgskalan. Utan det är upp till 18.
Det är typ när man kollar sig en maxpuls eller någonting sånt.
Ja, precis. Det är verkligen max där. Så kan man tänka lite. Man kan dela upp det lite så. Tänka, vad är det jag ska köra för någonting? Har jag mara framför mig? Ja, då blir nyckelpassen långpassen. Och tröskel kanske. De två kan man fokusera på inför ett maraton. Och då kan man kolla Borgskalan. Okej, hur ska mina långpass kännas? Hur ska min tröskel kännas? Och sen lösa sin träning på ett ganska bra sätt utan att ha sin pulsklocka faktiskt med sig. Och vissa har ju inte någon pulsklocka alls ändå hemma. Så att vissa behöver lösa sin träning utan att ha den hjälpen. Och då är Borgskalan jättebra. Och den kan man ju hitta. Sök bara Borgskalan på Google så hittar du den där. Så kan man bara lägga upp sin träning lite utifrån den om man behöver hjälp.
Ja, jag brukar, vet jag, så här, när jag har just mina kunder som springer ganska mycket långpass och sådant, så då brukar jag också verkligen rekommendera dem att springa dem ihop med en kompis eller någonting och passa på att vara social.
Mm.
Passa på att uppdatera varandra, för då vet de också så här, de ska orka prata bägge två. Det ska inte vara att man bara hoppas på att nu håller den låda så att jag bara får lyssna för att jag är för trött för att svara.
Mm.
Då är det för snabbt.
Precis.
Utan då får man ju hela tiden sänka liksom så att man, så det tycker jag att det är perfekt liksom, om man vill få in lite så här social tid också.
Ja.
Så är det faktiskt att ta det på långpassen och känna att det hjälper dig att göra det bättre, istället för att tänka att det inte blir lika effektivt om jag springer och snackar samtidigt eller så, för det är ju tvärtom.
Ja. Nej, precis. Ja, verkligen. Så att det kan vara, ja, det är faktiskt ett bra tips att springa ihop med någon då, för då riskerar man liksom inte att gå ut för hårt på långpassen.
Nej, och då märker man det. För om man bara springer till exempel och lyssnar på musik eller en podd eller någonting, då kanske du inte heller riktigt märker när det blir tungt att prata.
Nej.
För att du känner inte på att göra det samtidigt.
Mm. Det här
så det
jag
kan faktiskt vara ett bra testa liksom.
Det här har jag haft problem med genom åren, att jag har sprungit mina långpass alldeles för fort. sista, ska jag säga, sista 2 åren så har jag verkligen tagit till mig det här och jag kör verkligen mycket, mycket långsammare. Och det som händer också det är att du får ju återhämtning samtidigt som du springer de här långsamma passen. Yes. Och det gör ju också att du orkar trycka på de här hårdare passen på ett annat sätt. För springer du ett långpass i distansfart, alltså lite snabbare än din långpassfart, då kommer du bli väldigt trött. Kroppen kommer bli trött, psyket blir trött. Så ska du springa 2 dagar efter det här nu ett intervallpass och har kört ut för hårt, så kommer det passet inte bli som det skulle ha blivit om du hade sprungit försiktigt långsamt.
Precis. Så och här får man då komma ihåg också, är man nybörjare eller inte har sprungit liksom på ett tag, då kan ju distans, eller de här långdistanspassen också innebära att man behöver gå lite emellanåt.
Ja.
Och det är ju då inte heller någonting som är dåligt, utan då gör du ju rätt. Om du märker nu börjar pulsen vara så hög så att jag har svårt att prata, att gå då 1-2 minuter, få ner det igen, springa lite, det är ju så du ska göra.
Absolut.
I så fall.
Absolut. Ja, till och med jag kan ibland gå lite på mina långpass faktiskt, när man känner
sig rätt. Framförallt i backar så kan man känna att där sticker den iväg pulsen annars. Och det behöver man som sagt ingen pulsklocka för att märka om man känner efter.
Nej. Det svåra här kan ju vara, jag tänker typ mellan tröskel och V2 max. De går ju ihop i varandra. Kommer du upp högt, alltså på borgskalan på 16 och borgskalan 17, där ligger du ganska nära. Så det kan vara ganska svårt att lära sig tröskeln och V2 max, vart liksom gränsen däremellan går. Men jag tänker också att det behöver inte vara så exakt alltid heller. Får du till snabb träning, både tröskel och V2 max är ju ganska relativt snabbt för kroppen ändå att springa. Får du till sån träning så kommer det bli bättre oavsett om du är på exakta värdena.
Så att, ja, jag tycker det är lite så roligt när man pratar just med, om man stirrar blint på klockan. Min Lasse, han springer ju mycket nu. Han behöver vara jätteduktig om jag får skryta. Han har verkligen kommit in i ett jättebra flow. Så han springer ju mycket nu. Men då märker jag han också så här, för han springer med sin klocka. Du vet, det är Strava och det är hela grejen. Det är så här typiskt. Jag skulle vilja säga att det är väldigt killigt att alltid ha sina så här klocka och grejer. Men då har jag märkt också så här att jag har ju förut, du vet den här backen som jag klagar på, eller inte klagar, men när jag ska till förskolan så är den här Lidingö-loppspåret uppför. Och då när han springer med den med löpvagn uppför, det går ju inte snabbt.
Nej.
Men pulsen blir jättehög. Och då är det som att klockan inte registrerar lutningen. Så att han får ju statistik på hur hög puls han har jämt med vilket tempo han springer i.
Ja, jag vet det fel.
Så att han får liksom försämrad VO2 max efter att han har springit, så att han är typ så här blivit så irriterad på klockan så han typ har börjat stänga av den, för det är bättre att inte få det passet registrerat.
Ja, men det är så här, men det är faktiskt kul att höra såna grejer, för det ibland kan det förstöra lite. Vad har
klockan? Sen får han liksom så här att för sen springer han intervaller typ 2 dagar efter, och då är det så här, då stiger hans VO2 max liksom, där man får så olika poäng eller grader.
Värde, liksom.
Då ökar den flera hack, vilket den inte ska göra så bara på ett pass, men det är liksom för att det visar så dåligt på de där andra. Så alltså han har insett nu liksom att det är bättre att stänga av.
Ja, men det kan vara smart att göra ibland.
Ja, men där säger man mycket mer med teknik och inte stirra blint på program och sådär. För det är inte så att han blir sämre av att springa de här passen till förskolan med löpvagn. Det är ju jättetunga pass. Alltså men de tar ju också bara kanske en kvart. Men det är ju inte så att han skulle bli sämre för det, även om klockan visar att just då så visar det att han får en sämre VO2 max.
Nej, snarare tvärtom. Så det är ju verkligen det här med att,
och att lita på liksom sin egen känsla och träning och inte stirra blint på program och pulsklockor. De är inte alltid så smarta.
Nej, men jag tyckte att det här var så här ett ämne som var viktigt att ta upp, och det har jag pratat om förr i podden, men jag kände att det här träffade mig så himla bra. Jag tyckte att han skrev den här krönikan så himla intressant. Så om någon vill läsa den här i Runner's World så finns den på sida 24. Det exemplaret som kom ut i början på april. Och du har ju också kollat upp ett ämne som du tyckte var lite intressant här.
Ja, eller jag tänkte så här, att jag ska spinna vidare lite på det. Du var ju inne förra avsnittet och pratade lite om det här med sprintträning, att det kan vara bra för alla, både för motionärer men också för liksom maratonlöpare och så. Så jag tänkte egentligen bara så här, ta det vidare och tänka så här, men hur, om man nu vill träna sprint, hur gör man? För jag har ofta sagt, jag har uttryckt mig så här, mer sprint till motionärer, och jag tycker att fler borde träna det för att det är så bra form. Så då tänkte jag så här att idag kan jag ju kanske lite tips om hur kan jag testa på att träna sprint, och vad menar jag när jag säger träna sprint? Så det var ganska bra för mig själv, för jag var också så här, för jag säger ju så här, jag älskar sprintträning. Och då började jag så här, men vad är det egentligen jag gillar med det? Och det tror jag, jag har landat i att sprint för mig i alla fall, det är någon form av så här samlingsnamn för explosiv träning, inte bara springa utan även så här styrka, teknik och spänst. Så det är egentligen en känsla av att träna sig snabb och spänstig. Varför jag sen gillar sprintlöpningen är att det gör det ändå enkelt, precis som löpning. Alltså har du ett par bra skor och liksom, det är ganska lätt och tillgängligt att träna. Det är inte så som dyrt och svårt, om man säger så. Så att när jag säger sprint, då menar jag liksom så här, ja, en helhet, en atletisk grund. För det kräver ganska mycket för att kunna sprinta och springa snabbt. Så kräver det också att du har en viss grundkondition, du har en viss grundstyrka, du har stabilitet, du har rörlighet. Allt det blir ganska tydligt att behöver vävas in i träningen för att kunna sprinta, springa snabbt. Känner du igen det här? Jag tänker, du har ju kört friidrott och det, friidrottsgrundträningen är ju ganska lika oavsett vilken löp- eller hoppgren man håller på med.
Jo, alltså jag känner ju absolut igen det här. Det är en helt annan träning än att gå ut och bara springa, som jag gör just nu. Alltså sprintträningen, jag kan ju minnas den träningen som att den var... Det var hård på ett annat sätt. Det var mer styrka, som du säger. Det var mer teknikinslag och mer liksom löpskoning och drills och sånt var ju väldigt mycket. Och spänst, som du säger också, rörlighet på ett helt annat sätt än vad jag upplever att man kör som distanslöpare. Så, men det är så att det infattar inte bara att springa snabbt.
Nej, jag brukar lite jämföra sprintlöpning och distanslöpning med också så här skidsporten, alltså så här, så att om man tänker båda åker så här skidåkning, men liksom att då jag tänker distanslöpare är lite mer likt längdfärdsskidor och sen så har vi sprinterna som kanske kör lite mer störtloppsslalom, kanske mer snowboard, alltså mer de här som är nerför, det är kort snabbt, men där krävs det också en helt annan typ av träning än de som tränar för längdåkning. Men båda håller på med skidor. Så det är lite så att så här, sprintlöpning och löpning, det är ju samma sport, men det är väldigt olika i, kanske i hur man tränar. Så att framför allt, om jag så här tar ett vanligt sprintpass för mig som kanske är 90 minuter, då är ju säkert åtminstone 45 minuter av dem är uppvärmning, som vi kallar det. Men i det ingår ju liksom att jogga och bli varm, stretching, löpskolning, jättemycket löpskolning, olika så här hopp över häckar, hopp i trappa, alltså det kan vara massa olika typer av hopp, och sen kanske som man, alltså stegringslopp som man brukar prata om också.
Ja, det är härligt.
Så att halva passet är ju egentligen någonting annat än att springa. Så att nej, man får ju inte mycket distans och så här, om man nu skulle prata om klockor som vi gjorde tidigare. Man får ju inte mycket så här att man har samlat ihop mycket distans under ett pass. Däremot kan jag ha väldigt mycket steg för att man jobbar mycket snabb frekvens och löpskolning och de här och så. Så det är ju ingen för någon som vill samla mycket distans, men man får ut så mycket mer i form av så här explosivitet, styrketräning och rörlighet än när man bara joggar.
Det blir så mycket mer kvalitet i passen.
Mm. Ja, men jag skulle också säga det, att det blir lite mer, jag skulle säga att sprinten ändå är lite mer kanske så här atletisk i form av att man jobbar med flera sidor. Likadant som jag kan känna typ när jag håller på med CrossFit, så känner jag mig faktiskt ännu mer atletisk än jag känner mig som sprinter, för sprinten är fortfarande mycket smalare än när man typ tränar CrossFit på en lite högre nivå. Så det är liksom så här olika hur, vad man liksom riktar in sig på, men sprintlöpning upplever jag ändå att det är lite liksom bredare mot en allmän idrott atletiskt. Köper du det? Eller, eller är jag för att jag höjer sprinten för mycket nu?
Nej, men det tror jag absolut. Alltså jag blir också så här, när du pratar om sprint nu så blir jag jättesugen på att köra sprint själv. Ja. Jag vill bara springa nu. Och typ stegringslopp och allt det här, koordinationslopp. Och...
Ja.
Oh, jag blir så
sugen. Och jag har ju sett dig lägga ut nu nyligen. Och det är så här, jag tycker det är så roligt att se de filmerna. För att det du lägger ut där, det är ju också så här, vissa distanslöpare kör ju också mycket sånt, men man ser inte lika mycket. Och det är så roligt att det syns så väl att du har en friidrottsbakgrund. För du hittar verkligen in i de här rytmerna och man ser att det där har du nött, inte bara en och två gånger.
Nej, och jag har liksom börjat så här sista tiden fått upp det här igen, bara jag vill köra mer. Alltså som sådana små häcklöpning grejer, massa koordination så i det. Är jag så sugen på att göra det? Och ja, alltså jag har det ju. jag har det i mig sen tidigare, men jag har inte kört sen små hickar på typ 25 år kanske. 20 år i alla fall.
Ja.
Nästan. Så att, men det finns ju där sen man var liten och körde nötte.
Ja, men för då tänkte jag så här, just att om man vill börja så här liksom förbereda kroppen för sprint, för precis som många tänker så här, om jag ska börja sprinta och så ska jag börja sprinta. Men det, man får tänka lite samma sak så här. Man säger inte så här, jag ska börja springa maraton och så försöker jag springa ett maraton. Alltså det är precis samma sätt som vi bygger upp till en lång distans, så bygger du dig som att du kan springa snabbare och snabbare och snabbare och kortare. Men det är svårt att förstå, för att alla kan ju springa sitt snabbaste vilken dag som helst. Men det kommer inte vara hållbart i längden, och framförallt så är skaderisken är extremt hög om man börjar göra så. Så det man måste förstå med sprintträning här också är att precis som vi bygger upp löpning för distans, behöver vi bygga upp kroppen för att förbereda sig på sprint. Så det jag skulle börja med för att bara så här komma igång lite, och det här kan man då göra faktiskt om man, jag tänker att det här är nu för personer som är ganska löpvana. Så att man springer redan, men man kanske inte har sprintat så mycket. Man kanske har styrketränat en del, men inte så tunga vikter kanske. Och det är att börja sätta in lite plyo, kallar man det, också ett samlingsnamn för spänstövningar. Och det kan man göra på uppvärmningen när man har värmt upp lite grann. Och plyo, då kan man tänka liksom att vi vill träna upp lite så här, att musklerna ska kännas som ett, lite som ett gummiband, lite som en studsboll. Att man får till den här fjonget, både liksom vrister och fotleder, men det är också för vader och bål och höft och så. Och det kan vara till exempel, men hoppa över så här häckar, och det behöver inte vara höga till en början, det kan vara små häckar. Vristhopp, vadhopp, när man hoppar med nästan raka ben, lite som när man hoppar hopprep. Grodhopp, också så här mångsteg, som jag vet att du har visat i backe på de film där.
Just det.
Men just den här känslan att vi behöver trycka ifrån explosivt och verkligen försöka ta oss högt upp, långt fram på varje steg, så att det inte blir det här rullande mjuka, utan faktiskt våga ta i med kraft. Så att egentligen vill man få ut så mycket kraft som möjligt på en kort tid på marken. Så till exempel om du hoppar liksom häckhopp, så då vill du hoppa, du vill ju kunna börja hoppa så högt som möjligt, men fortfarande med en kort markkontakt.
Precis.
Hänger du med hur jag menar?
Ja, absolut.
Och det kan man ju liksom börja träna på, och har man inte häckar, när man hoppar lite i en trappa och försöker känna så här, kan jag hoppa höga hopp? Man kan ju prova att hoppa liksom flera trappsteg, så man kanske kommer ganska långt fram, hoppat över 3-4 trappsteg. Men man kan också prova att hoppa liksom höga hopp och tänka att jag ska försöka få så mycket tid i luften som möjligt och kort kontakt till när jag landar i trappan. Och sen kan jag försöka få det här hänget som man pratar typ i basket, du vet, man får så här häng i luften. Och så kort kontakt till upp, 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 och liksom den känslan i rytmen. Så det är så jättebra träning som är, jag skulle säga det är sprintträning. För att det är den typ av vad säger man, det är den typ av rörelse vi vill jobba med.
Ja, och det stärker ju, det stärker verkligen upp styrkan i kroppen.
Ja, och det är det här man tänker också, som man tänker att det är bra för långdistanser också, att få den här lite gummibandseffekten i muskler och leder. Så det är då i typ i trappa eller hopp, alltså på plant på en gräsmatta eller någonting, eller backe som det kan vara också. Och sen löpskolning. Om man inte gör det ännu, så tycker jag att oavsett om du ska börja med sprint eller inte, så börja få in det, för det har vi pratat om så många gånger, med hållning, teknik, form på kroppen liksom, var den ska hålla sig,
aktivering liksom av olika muskler och...
Ja.
Man kommer igång, och det är liksom man väcker kroppen lite och signalerna som ska
Så i sprintträning, jag ägnar åtminstone 15 minuter åt varje pass, åt olika sådana här. Och man kan även lägga in, om man typ har en medicinboll, så kan man göra så olika kast. Kast uppåt så högt man kan, kast neråt så mycket man kan, mot en vägg. Och du vet, men det blir också den här samma känslan att du får ta i mycket kraft på en kort tid.
Det hade vi jättemycket när jag var liten, chefidrott, medicinboll.
Ja, och det är jätteroligt på sommaren. Man kan ju vara som två stycken och kasta till varandra. Precis. Och så här kasta och försöka ta i med hela kroppen, att man inte kastar bara med armarna, utan ska man kasta typ... Jag älskar typ att säga bakåtkast, när man ska kasta liksom över ryggen. Och då, men då också att man böjer på benen och verkligen försöker sträcka ut hela kroppen och verkligen få med all kraft.
Det kräver verkligen, som du säger, anspänning i typ hela kroppen för att klara av det på ett bra sätt.
Så alla de här skulle jag nästan samla in under plyometrisk träning. Och det är nästan det första jag skulle börja sätta till om man vill börja förbereda kroppen för sprint. Mm. Så löpskoning, olika hopp, trapp, både hopp och springa i trappor med snabb frekvens och medicinboll. Det är sådana typ av övningar där du får ut mycket kraft på kort tid.
Mm.
Sen tänkte jag innan jag går in på passen, för jag har gjort två liksom exempelpass hur man kan också börja komma igång med sprinten. Men då är det också så här att först då prata lite teknik. Hur vi vill försöka springa. Och det är svårt att göra det i poddformat, så jag ska försöka göra det kort. Ja, så jag ska börja kort och enkelt. Jag har liksom två exempel som man kan, förhoppningsvis kan relatera lite till. Så ena är just om man har gjort löpskolning och känner till, tänk till exempel hur du springer med höga knän, inte de högsta knäna utan typ mellan högt. Mm. Och hur man är sådär upprätt, man är stark i bålen, man har höften högt och jobbar så aktivt på marken. Och sen man skulle börja springa med liksom höga knän och från det bara försöka gå över till att börja springa normalt utan att det händer någonting med formen och överkroppen.
Mm. Mm.
Så man börjar liksom som i löpskolning, och det kommer kännas jättekonstigt i början, lite som en travhäst eller sådär. Men att försöka bibehålla den här, just där höften är fortfarande lika högt som i min löpskolningsteknik.
Mm.
Och så är det ju jobbigt att springa. Man kan, alltså det är inte så många som springer ett halvmara i den nästan överdrivna positionen. Men just för sprintträningen så skulle jag vilja att du verkligen testar att okej, kan jag börja springa i den här positionen? Så det är en tekniktanke som man kan testa för att komma upp i det här. Det är jätteviktigt att fortsätta ha höften högt i sprint. Mm. Och den andra, det här är liksom ett annat tänk att, men jag tänker att man kanske kan relatera känslan i hur man ska springa. Och det är om du tänker dig så här på sommaren att du har en lång bra badstrand. Och så skulle du gå ner lite i vattnet, men inte så högt, säg kanske 20-30 cm djupt, så det är kanske någonstans på smalbenet.
Mm.
Och därifrån så skulle du typ så här springa i kapp med någon, alltså så här i vattnet längs med stranden, så inte ut i djupare, utan bara springa så snabbt du kan i lite 20-30 cm vatten. För det man gör oftast då är att man automatiskt när man drar upp foten drar den ganska högt upp under sig, upp under rumpan, så att du kommer fram ordentligt och får ganska stort hjul, för du vill ju inte släpa i vattnet.
Nej, precis. Smart.
Men det får inte vara så högt inte... så att du börjar göra den här, du vet, dra sidvägen över. är det över knäna så börjar man ju skuttas här och sprätta ut benen i sidled. Och då är det för högt. Så du ska kunna dra fötterna under dig, men ändå att du känner, du kommer springa mycket mer som ett större hjul med fötterna.
Har du gjort det här själv?
Ja, jag har gjort det, men inte tror jag i syfte av det här, utan det här kommer, jag vet att jag har gjort den här känslan av att vi har typ sprungit i kapp eller att jag bara dragit någon rush i vatten för att det är ganska skönt.
Ja. Det måste jag prova. Vi har ju Varamonstranden här i Motala som är 1 kilometer lång.
Ja, och det tänker jag är perfekt att liksom bara
köra där. Ska jag testa?
Så det tycker jag man ska testa. Var försiktig bara att det liksom är att det, så att det är jämnt botten, så att det inte är massa gropar och sånt. Men att testa på att dra på ganska mycket då.
Mm.
Så där kan man nog springa typ alltså 80-90%, för det kommer ändå inte gå fullt så snabbt när man springer på sandbotten barfota. Men du kommer absolut känna på en sprintsteg, knä kommer bli lite mer spetsigt och det kommer vara liksom lite högre kliv. Och det är också så här, så orkar man ju inte springa lång distans, men det ska du ju inte heller, för det är det som är poängen. Du ska ju ta dig fram så snabbt som möjligt.
Mm.
Och i distans, då är du kanske sällan uppe med foten så högt upp under rumpan liksom.
Nej, precis.
Men så då har jag tänkt, då är jag två tekniker, löpskolningstekniken eller den här spring i vattentekniken. Men förhoppningsvis så får man en känsla som man nu då ska kunna bibehålla och sträva efter i passen, som jag tänkte tipsa om.
Åh, få höra.
Ja, och det ena är lite likt det som du gjorde med att du avslutade ju ditt löppass med 8x50.
Ja, precis.
Så det är lite samma upplägg, men nu kommer du inte få springa distans innan. Utan tänka liksom så här, jag värmer upp, 10 minuter jogging, jag stretchar mycket så här baksida, höfter, hoppar lite, kanske i en trappa, har man ingen trappa bara hoppa lite i grodhopp, hoppa lite spänsthopp, låtsas att du har häckar så du hoppar och drar upp knäna lite grann, och bara börja känna att du hittar en nivå där, säg att du hoppar med höga knän eller över häckar, men då hoppar du bara så högt så att du känner att nästa hopp kan du göra likadant, så att det inte blir att du sjunker igenom och du vet, så här, blir tung, utan bara hoppa några, det kanske bara är 4-5 hopp, det är fine, men bara känna att du hittar den där stuttbolls liknande, och när du börjar känna nej men nu börjar jag sjunka ner igenom, då räcker det, då vilar du och så kan du göra det några gånger till. Och jag brukar bara börja, när jag börjar med det där, så kanske bara 4 hopp och så känner jag och så vilar jag och så gör jag de 4 hoppen några gånger istället, för att jag vill undvika den här känslan av att tappa teknik och falla igenom. Löpskolning. Välj de övningar du känner dig trygg i. Försök att göra dem så snabbt du kan. Och sen kanske något stegringslopp. Och det är ju liksom det här att man tar kanske upp mot 100 meter och så accelererar man långsamt, så man börjar med lugn jogg och så ökar man successivt och försöker göra det jämnt, så att sista 20-30 metrarna de kanske är upp mot 80-90%. Och så går man lugnt tillbaka och så gör man kanske 2 eller 3 sådana. För då har man börjat liksom att kroppen har, ja, för då har kroppen fått börja komma upp i hastighet, och där kan man ju öka lite för varje, att den första så kanske man bara går till 80% av, att man känner att det skulle gå att trycka på en till. Men här ska man ju samtidigt försöka bibehålla den här tekniken jag pratade om, att höften är högt, knäna är lite spetsiga, foten kommer upp lite ovanför vattenytan och liksom hitta den känslan. Och sen när man har gjort den här uppvärmningen då, då så kan man springa. Det här är hur jag själv kommer att börja med sprint igen sen efter graviditeten, efter ett tag när det har gått. Man behöver som sagt bli grundflås och stark först. Men då är det kallas tempolopp. Och det är inte så jättelångt ifrån sådana intervaller som en distanslöpare kanske kör idag, om den har korta intervaller. Så att man kan välja ut ungefär 60-100 meter. Och så ska man springa den sträckan, inte så snabbt man kan, utan så snabbt du kan bibehålla det här snygga steget och utan att få till som mjölksyra. Så det kommer fortfarande gå antagligen snabbare än vad du har gjort på dina korta intervaller. För det är ju som sagt bara 60-100 meter. Men sen ska du kunna gå tillbaka lugnt och upprepa det åtminstone 3 gånger i rad. Och jag skulle här faktiskt gärna köra med en klocka, och nu pratar jag inte en sån här pulsklocka med massa funktioner, utan ett stoppur. Och se, kan jag försöka springa dem jämnt ungefär på samma tid, så att inte första går mycket snabbare än sista. I och med att det här är ingen kondition eller uthållighet på så, utan det handlar ju mer om att blir du trött så kommer du att tappa din teknik, och då kommer du inte att springa lika snabbt heller.
Det är väldigt bra om man kör sånt pass senare sen likadant, sen så vet man att okej, sist gick ut för hårt, då kanske ska börja lite långsammare och så ha lite koll liksom på var man ligger.
Ja, för här skulle jag kunna säga till exempel att du ska göra jag brukar skriva så här, 2 gånger 3 gånger 3, och det betyder ju att man gör 3 intervaller och sen vilar man lite längre. Och så gör man 3 intervaller, vilar lite längre. Nej, och sen är man klar. 2 gånger 3 gånger 3. Så 3 stycken i rad. Vila lite längre och så gör man 3 till. Du bara går och vila tillbaka. Och då ska du vara liksom så här... Det här blir jättebra konditionsträning också. Och löpstyrka. Men också teknik. Och att börja komma in i det här steget. Och sen när du har lite seriepaus då, efter du gjort 3, då kan du gå och vila. Och sen stå ytterligare 2 minuter kanske. Och sen upprepa det. Och det här är så, ja, det blir ganska mycket vila, men det är ju för att du på sikt ska kunna springa lite snabbare på alla och orka bibehålla samma teknik och samma fina form på alla intervaller.
Ja, precis.
Så det här kallas liksom som tempolopp. Och du behöver tänka att du ska springa snabbt men avslappnat. Du vill inte spänna dig, utan hela tiden hitta liksom bra rytm, spetsiga knän, höften upp, och bara tänka sig att jag ska springa så snyggt som möjligt, så snabbt som möjligt.
Det här är ju liksom mer ansträngande än vad många tror, gissar jag på. Det här är ganska jobbigt att hålla upp kroppen på det sättet som man gör i sprintträningen, om man jämför med att springa vanligt.
Ja, för också om man ser vanligt som att jag ska springa så snabbt jag kan, då är det oftast inte så tekniskt alls.
Nej.
Man sätter nästan benen bakom sig, nästan benen på ryggen. Mm. Den känns som att de bara lutar framåt och bara kutar. Mm. Medan här vill vi ju få ha det här höften högt och, mm. och det här höga cykelhjulet under sig med foten. Ja. Så att knäna kommer framåt. För varje rörelse du gör vill du ta dig framåt. Du vill inte flaxas åt sidan. Du vill inte hamna bakom kroppen. Du vill ju att allting, all kraft du sätter in i rörelsen tar dig fram.
Mm. Absolut. Så och det här, det blir så påtagligt här. Och det är där man kan nyttja också väldigt bra i distansträningen sen. Det handlar om att driva framåt i steget. Vilket man kan lära sig mycket av i sprinten, tänker jag.
Ja. Och det här man kommer märka ganska snabbt att så här, det låter inte så tungt och det är inte så, det ska inte vara så tungt, för det är ju ändå fortfarande på någon form av teknikpass. Men när jag sen väl kommer börja, jag kommer inte börja sprinta, utan det här är ju så här perfekt. Man kanske springer runt 70% av sin maxkapacitet när man börjar. Men att försöka bara hitta den här jämnheten i varje intervall. Och när jag började med friidrotten efter att jag fick Rasmus, då var jag han 1. Och då var det typ den här typ av pass jag körde 2-3 gånger i veckan. 2 gånger i veckan. Och det gjorde jag kanske i 4 veckor. Mm. Så det är ändå ganska många pass som är just den här typ av, alltså tempopass. 8 pass kanske. Men däremot märkte jag att jag kunde springa dem lite snabbare för varje gång. Eller att jag kanske la till 3 till. Att jag tog en till sen en serie vila och så gjorde jag 3, ett block till.
Mm.
Men att hela tiden att den där jämnheten fanns i dem. Att de såg likadana ut från början till slut.
Just det.
Så det är ett tempolopp. Och sen ett annat som är ganska roligt. Och det är lite tuffare. Och det är en typ av fartlek. Men den kallas ins and out. Har du hört det?
Nej, det har vi inte gjort. Ins and out, sa du det?
Ins and out. Ja. För att i sprintträning, så man brukar säga att vi har liksom så här, en accelerationfas. Alltså det är ju när startskottet går så accelererar vi ju. Sen efter det så kommer en fas som vi brukar kalla så här drive. Det är ju liksom när man går över från accelerationen, där är man ju framåtlutad, till att du ska komma upp till den här positionen som jag pratar om. Att man ska vara upprätt, höften högt, men fortfarande försöka liksom komma upp i ett bra löpsteg och lite längre steg kanske än vad du gör här i accelerationen.
Mm.
Och sen kommer max hastigheten. Och den varar ju typ bara i 2-3 sekunder.
Ja.
Och sen blir det sprintuthållighet. Ja. För ser man även på de bästa löparna, alltså världens bästa sprintrar, de har ungefär sin maxhastighet ungefär 20 meter. De kör nästan 60 meter just där acceleration och drive.
Mm.
Och sen har de 20 meter där ungefär där de håller sin maxhastighet. Och sen är det sprintuthållighet. Det syns inte så mycket på TV. Det är så här, men det ser ut som att de ökar hela vägen in, men de tappar fart sista. Det är inte mycket, men man tappar fart på slutet. Så ibland när det ser ut att någon verkligen drar ifrån, då är det oftast att den personen inte tappar lika mycket. Och då är det så här ins and outs. Då ska vi leka med det här med acceleration. Så om du tar dig, jag skulle ta mig till en friidrottsbana, för att jag tycker om att vara i den miljön, men det går bra på med en platt asfalt eller vad som helst. Så mäter man ut 100 meter ungefär. Och så sätter man koner eller någon annan markering ungefär första 10-20 meter från starten. Och mellan den första, här kommer du att accelerera när du kör din intervall. Mm. Så du kommer att accelerera ungefär 10-20 meter. Sen sätter du upp en sko 20 meter bort igen. Och där ska du försöka hålla det här i snyggt. Då ska du komma upp, vara upprätt och springa i den tempo du har kommit upp. Och hålla det 20 meter. Mm. Sen sätter vi en till sko eller markering, kon, 20 meter bort till. Och mellan dem så ska du slappna av, inte bromsa. Så du ska inte börja sätta i foten och bromsa, men bara slappna av och bara rulla. Låta det kommer automatiskt gå lite långsammare, men bara rulla igenom. Och sen ska du sätta in 20 meter acceleration igen. Och 20 meter håll. Ja,
direkt efter alltså.
Exakt. Så på 100 meter så gör du, kan man säga att du gör som 2 accelerationer.
Mm. Visst det.
Så det blir 100 meter totalt om man kör 20 meter acceleration, 20 meter håll snyggt och då håller du farten där så högt du kom upp i på de här på accelerationen. Sen slappnar du av lite 20 meter, sen accelererar du 20 meter och så håller du 20 meter in i mål.
Mm-hmm.
Så det kallas ins and outs när man liksom trycker på, släpper upp, trycker på och sen är man i mål. De här är tyngre, för det som oftast är tyngst, det är att accelerera.
Ja. Oh.
Och det är så stor del av sprinten, oh, är acceleration.
Mm.
Och varför jag tycker de här är bra också så för nybörjare eller för liksom att komma, komma igång med, det är att de flesta skador som sker, det är när man är uppe i maxhastighet. Oh. Och här kommer du inte riktigt upp helt i maxhastighet, för du har 20 meter plus 20, du har 40 meter innan du ska släppa efter. Och det ska vara tydligt att första de här är 20 meter acceleration, så märker du så här, men jag kan komma upp i, direkt i min maxhastighet på 5 meter. Då kanske du behöver lite mer smyga på den så att du inte är där, så att du tänker när du passerar första konen, då först ska du vara uppe i den här e-tempo som är högt, men du ska ändå orka hålla det 20 meter till.
Ja, just det.
Och igen, tekniskt snyggt. Så om jag kör det här med liksom på något event eller med motionärer, då är det ju fortfarande att jag vill ju se de här spetsiga knäna, höften högt när de gör det här.
Mm.
Så man får ju inte bara tänka att det är någon springer kapplek och bara kuta på, för oftast så går det inte snabbast heller i längden.
Nej,
så de här är rätt roliga tycker jag, ja, att testa på. Så 100 meter,
ja,
20 meter, 20, 20. Så man bara markerar var 20, så vet man. Och tänker, det är två accelerationer med en, ja, liten rullning på mitten. Och så går man tillbaka och känner efter, behöver jag vila lite till för jag ska vara fräsch? Då gör jag det, annars kör jag igen. Och så kör man några stycken. Och jag tänker inte säga hur många man ska göra, utan man bara känner liksom så här, ja, för här gäller det att du leker med din teknik. Och känns det som att du kan göra 50 sådana här med bra teknik, då måste du istället lära dig att accelerera mera och jobba mer på att trycka i.
Och jag tänker så här, att det är många nu som kanske är lite loppen inställd och allt det här framöver, och det kanske är många som är så här, har tränat inför det väldigt hårt och svårt att hitta liksom fokus nu och nya idéer och hur man ska liksom hitta motivationen till träning. Då kan det vara kul att få in lite annat nytt kanske. Det här kan vara någonting, en extra touch för folk att få in i sin träning kanske. Lite sprintträning.
Ja. Och jag som sagt, det känns det så här för stort hopp att börja göra ins and out eller de här. Men åtminstone hitta en trappa. Kör så snabbt som möjligt upp i den. För den är också så här, där är också skaderisken låg. För du kommer inte upp i en maxfrekvens som du gör i en löpning.
Nej,
utan
precis.
Spring så snabbt du kan på varje trappsteg. Försök att ha bra hållning. Hoppa. Alltså gör den något med så. För det är också en typ av sprintträning.
Ja. Och jag har ju lite ett favoritpass som är sprintfokuserat kan man säga. Det här att springa diagonala på gräs. Det har jag sagt förut också.
Ja.
Men det är så här, det är också ganska lätt. Har man en gräsplan någonstans som är ganska eller som är platt. Det kan vara fotbollsplan till exempel. Så springer man barfota. Och man kör diagonalerna kör man ganska fort. Det blir typ 70% nästan som du pratade om förut. Tempopass nästan kan man säga. Kanske lite snabbare möjligtvis. Men ungefär där. Man springer diagonalen snabbt. Joggar på kortsidan. Och springer en till diagonal snabbt. Joggar på kortsidan. Och typ 10 stycken sådana. Det är verkligen... Det är jättehärlig träning nu på sommaren och vara barfota också, och man kommer ju upp på fotbladet på ett enklare, naturligare sätt än om du har klumpiga skor på dig. Där du har väl spikskor tänker jag på den träningen, va? Eller hur?
Men jag hade inte det i början när jag började liksom trappa upp till sprinten, så därför tänker jag att det är ingenting man känner man behöver absolut inte ha spikskor för att träna sprint.
Nej, men har man det alltså lite lättare skor tänker jag ändå, eller lite så med mindre sula, så kan det vara att föredra ändå på sån träning.
Precis, ganska tunna, lätta skor, och så ska man känna att man vill börja liksom tävla i sprint eller åtminstone träna liksom, alltså på en mer avancerad nivå, då behöver man nog ha ett par spikskor för att få man får ett lite bättre driv i steget när man liksom inte rubbas en millimeter mot underlaget. Spikarna sitter ju fast i underlaget så att du verkligen får det trycket framåt.
Ja, det är en väldigt
och där är det också skaderisk. För börjar du komma upp i höga hastigheter och ha joggingskor, då vill du inte kunna liksom halka till det minsta, för att då ökar skaderisken också. Så därför behöver man ju ha. Men om man bara tränar de här typ tempopassen och fartlek, eller den här ins and out som jag pratar om nu, det skulle jag absolut bara som gör med joggingskor som till början.
Ja, vad bra.
Och jag tänkte också just på det där lite pass som du har varit inne och tipsat på. Men jag tänkte att det var roligt att jag tipsade om något annat, tänkte jag.
Ja,
men just
verkligen.
Det, annars var det som du nämnde, springa på gräsmatta, gärna barfota. För det är bra för benhinnor och sånt också att stärka upp. Mm. Däremot för att göra det lite mer sprintaktigt, då hade jag inte joggvila, utan verkligen gå och vila. Mm. Och till och med att diagonalen kan bli för långt för att orka trycka på. Mm. Om man vill känna att man ändå vill mer träna sprint än liksom tröskelpass eller så.
Ja, just det.
Så då hade till och med kanske bara sprungit på långsidan eller kanske kortsidan och gå långt tillbaka för att känna att då kan jag trycka på ännu mera.
Ja,
men alltid känna när man kommer tillbaka att man inte är jättesliten.
Mm.
Utan du ska känna att du kan trycka på lika hårt igen, och helst då som sagt utan att få mjölksyra, i så fall bara på de sista metrarna eller någonting. Alltså, det ska inte vara, du ska inte ha stumma ben när du tränar sprint så.
Nej, precis. Ja, det här blir
för du går inte lika snabbt.
Ja, nej, precis. Där kan man leka sig lite fram också, som du sa nu. Man kan ju faktiskt ändra diagonalerna och köra på kortsidan sprinten, och de långa diagonalerna kör man gång eller jogga sakta.
Ja, för det måste man tänka på vad syftet är också. För ibland
precis.
Har jag haft ju som så här snabbhetsträning för fotbollsspelare eller någonting sånt, att jag har varit med och hjälpt dem in med någon lag. Och där kör man ju ofta mycket så här 30 meters rusher och ganska tätt på. De får inte alls lång vila och kör så här. Och det är ju egentligen bra, för det är ofta så det ser ut på en fotbollsmatch. Du vill kunna upprepa en sprint flera gånger. Så att, och de blir ju snabbare av det, men man måste tänka att de blir snabbare på att kunna springa 30 meter ofta.
Mm.
De blir inte snabbare på att springa en gång 100 meter maximalt. Men det kanske inte de behöver heller, för de behöver inte göra 100 meters rush på en fotbollsplan. Och en match är 90 minuter, så de behöver ju kunna bli snabba på att orka göra de här 30-40 metrarna ganska många gånger. Och därför får man ju träna på det. Men så där kanske man tränar mer liksom så här, hur accelererar man på ett bra sätt?
Mm.
Och hur får man löptekniken till att liksom få ut kraften i stegen? Men det är ju fortfarande att de ska ju bli duktiga på att göra det många gånger. Du kommer inte att bli bättre fotbollsspelare för att du kan springa en hundring jättesnabbt.
Nej, det är klart. Allt handlar om syftet med träningen.
Ja. Så, och andra så här korta pass som jag bara nämnde snabbt, det är också som vi har sagt backträning. Det är ju också en form av sprintträning, men det är alltså så också bra för alla löpare. Och där ska jag också köra sprint. Korta, snabba. Här kan du våga trycka på ganska mycket, för igen, skaderisken blir lägre när det går upp för du kommer inte att komma upp i samma maxhastighet.
Exakt.
Så vill du prova att trycka på lite mer och nästan så här närma dig max, kör liksom uppförsbacke, för där får du ta i. Eller som vi har gjort mycket i försäsongen, det är att vi springer med en släde med vikt. För jag kan ta i maximalt,
ja.
Men den bromsar ju min fart. Jag kommer inte upp i samma hastighet.
Och det gör ni på friidrottsbanorna? Eller?
Det gör vi på friidrottsbanorna. Och det kanske man kan hitta någon motsvarande, någon däck på gräsmatta eller något, alltså bildäck eller något, har någonting bakom. För där blir det också direkt, du har någonting som bromsar dig. Du kommer ju inte att komma upp i samma maxhastighet.
Nej.
Och som jag sa tidigare, det är oftast maxhastigheten som de flesta skador ser i sprint.
Vad tycker
så du kan ändå få ta i.
Ja, det är såna fallskärmar har jag sett också som är bakom som man har. Eller jag har provat dem när jag kör friidrott. Ja, det är samma. Ja. Effekt kan man ju säga, att det bromsar in.
Exakt, du kan springa allt vad du har, men du kommer fortfarande inte att springa lika snabbt.
Mm.
Men då får du ändå känslan av att ta i fullt på stegen.
Mm. Precis. Och sådana har jag sett, det finns ju att köpa hos ganska många återförsäljare. Sådana här fallskärmar, för någon vill prova.
Ja.
Om man inte, om
man kan
inte
behöva
har
nästan någon som
där.
Hjälper till att få upp den när man ska springa iväg. I alla fall om man startar. Som
ja, just det.
Vi hade ju några sådana när vi sprang från startblock. Så då får ju någon stå lite bakom och hålla upp den, så att den inte fastnar i blocken när man drar iväg.
Ja. Och sen finns det ju sådana här små häckar om man skulle vilja ha det. Det behövs ju inte, som du sa i början, så kan man ju köra högknälyft och grejer ändå och låtsas att man har häckar nästan. Men om man vill ha sådana små häckar så finns ju det på ganska många ställen också. Jag köpte mina på XXL Sport till exempel. De röda jag hade en video som jag la upp. Och sen så fanns det även på Biltema, så jag. Det kan vara lite kul att ha sådana till sin träning för att det ska bli lite roligare.
Ja, sånt är kul också om man är iväg och tränar till med barnen också. De brukar tycka att sådant är roligt.
Ja, exakt.
Ja, nej, men så då har vi fått lite tips på både träning utan pulsklocka, som du pratar mycket om, precis. Hur man kan tänka. Mm. Borgskalan, jätteviktig eller bra redskap att utgå från, liksom så här, att ha i bakhuvudet. Och sen lite konkreta sprintpass som man kan testa på.
Ja.
Och ja, gud, jag vill bara ut och springa nu.
Jag känner likadant. Och framför allt vill jag springa kort och snabbt. Vad är det som händer?
Ja.
Jag vet,
och jag vill
det var
typ
länge
hoppa i trappor.
Kände så.
Ja. Ja, när jag har sett dina de filmerna på just det där som du har gjort, typ så här, olika löpskolor, ja, och liksom hopp och där skulle jag bara. Det där är ju liksom sprint, det är ju den där typ av träning, och framförallt när det är en så här solig gräsmatta, ja, som det var, så jag bara, gud vad härligt.
Sitter hemma höggravid och bara, ja, den tiden kommer sen igen för dig.
Ja, precis.
Ja. Ja, men vi har stannat på ganska länge här nu, ser jag.
Ja.
Så vi kanske ska avbryta den här dagens poddavsnitt.
Ja.
Ja. Så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi.
Ha det så bra nu. Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.